Går det att behålla tron på kärleken i en hård värld? Var finns det spår av kärlek? I gudstjänsten i P1 idag hörs dikter och reflektioner av Lisa L. Lundqvist, präst i Ålidhems församling i Umeå. Det blir en lite annorlunda gudstjänst som bygger på andakter som Lisa hållit här i P1 under våren. Hon delar med sig av berättelser och erfarenheter av förundran, oväntad tröst, kärlekens kraft och konsten att se det goda. Reflektioner, dikter och bibeltexter vävs samman med musik av Anwar Brahim.
I Guds den treeniges namn. Amen. Världen brinner och ny ved läggs ständigt på elden. Berättelserna om våld och orättvisor tar aldrig slut. Retoriken är polariserad och nyhetsrubrikerna sällan hoppfulla. Även om konflikterna i vår tid är komplexa och globaliserade på ett sätt de aldrig varit förut, är känslan av att världen blir en allt hårdare plats att leva på inte en ny erfarenhet för just vår tid. Så har världen beskrivits också av människor som gått före oss. Men i varje tid finns möjligheten och utmaningen för människan att fråga sig vilken värld hon vill ha och vad hon behöver göra för att den ska bli möjlig. Fjodor Dostojevskij menade att den största konflikten pågår i människans hjärta. Och han ger oss ett svar. Försök att älska era närmaste aktivt och outtröttligt. Allt eftersom ni gör framsteg i kärleken kommer ni också att bli övertygade om Guds existens. Och Jesus själv talar i Matteus evangeliets predikan om arbetet för fred som en kostsam väg, men den enda vägen till djup glädje. Går livet här ut på att härdas? Eller går det att bevara något mjukt inom oss och att återta kärlek som en kraft och en källa till liv för världen? Se vår iver att belysa allt. Den är som vassa billyktor under gårdstunet i höstmörker. Först när vi stannar, stillnar, släcker dem, ser vi stjärnhimlen. Vår bil susar fram genom ett genomfruset mörkt landskap. Vi är på väg hem efter middag hos vänner någonstans i Västerbottens inland. Jag är en liten 8-årig människa i baksätet och min lilla syster sover alldeles intill. Jag har satt min panna mot fönstret. Det är närmare 30 minusgrader ute och så kallt mot rutan att jag behöver lyfta bort mitt huvud då och då. Min blick är fäst på natthimlen. Den är ett mörkblått djup. Och där uppe vindlar miljoner lysande stjärnkroppar. Och mitt i stjärnhavet lyser månen med en självsäkerhet som liknar själva solens. Jag nästan bländas. Skogen längs vägen står tät. Men allt som syns av den är trädtopparnas silhuett mot den upplysta natthimlen. Som ett taggigt golv. Jag läser från första Korintierbrevet 13. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Ännu ser jag en gåtfull spegelbild. Flickan under stjärnorna såg den. Kan jag säga det om mig själv nu, 50 år senare? Det händer att hon sätter hälarna i marken och hindrar min fyrkantiga vuxna framfart. Ibland hjälper någon vän till, som i ett meddelande om det där stora barnbarnet har fötts nu. Hon är det vackraste jag sett, skriver hon. Tillvaron lyser i ett starkt ljus. Och samtidigt vaknar den nya mormodern i vargtimman, kallsvettig och orolig för den långa resan hem som barnet och barnbarnet ska göra om några dagar. Vad är det som händer med mig? Alla sinnen har öppnats, säger hon. Och det är långt mellan gångerna, konstaterar vi. Förundran är inte att ha huvudet bland molnen eller att fly verkligheten. Den är en livskraft, en av trons växtplatser. När jag växte upp sjöng vi i en av min kyrkas signatursånger, Löftena kunna i svika, av Levi Petrus. Gör så som Abraham gjorde, blicka mot himlen upp. Medan du stjärnorna räknar, växer din tro, ditt hopp. Jag minns att jag tyckte om den meningen, men jag förstod inte att Abrahams erfarenhet under stjärnorna hade ett namn. Långt senare i livet skulle jag komma i kontakt med författaren Gunnar Edman. Han menade att människan behöver både vetenskap, konst, poesi, musik, andlighet och gemenskap för att förstå tillvaron och sig själv på ett djupare plan. Och han brukade dela med sig av en enkel övning han gjorde när han tvivlade på livet och Guds närvaro. Han började med att lägga sina fingrar mot sin egen puls. Han beskrev vissheten om att hjärtat slår, men också en långsamt växande förundran och en trons insikt. Någon vill att jag finns. Som barn låg häpnaden nära. Med tiden blev svar och kontroll viktiga. Och visst har det varit viktigt med livssvar och insikter som förklarat obegripligheter och öppnat framkomliga vägar. Men allt mer närmar jag mig en stor befriande insikt om att livet till sitt väsen ytterst är en gåta. Att jag fortfarande, efter snart 60 år, står inför en gåtfull spegelbild. Var varsam med den som vill dela något med dig, också det skenbart obetydliga. Aldrig kan du veta vilken möda, natt, ensamhet som ligger bakom. Kanske du upptäcker att din egen förträfflighet endast är ett skal och att även du har ett bultande, längtande hjärta. Vi känner inte varandra men ska dela säte på ett tåg i några timmar. Jag känner mig trött och längtar efter att lyssna på min bok i lurar. Hon vill gärna konversera. När konduktören kommer för att se våra resehandlingar upptäcker hon att jag tar fram biljetten på min telefon. Själv har hon pappersbiljett, säger att hon har svårt för tekniken. Något i det där bryter min isolering och när konduktören lämnat oss visar jag henne något på telefonen jag själv just upptäckt på allvar. En app. En visuell karta där man färdas över jorden, fotograferad från satellit. I den kan man gå runt på gator på nästan vilken plats som helst i världen. Och hennes ögon lyser upp och hon ber mig ta fram huset i det lilla samhälle där hon lever sitt liv. Så vi tittar tillsammans. Vi är inte längre ensamma. Jag har fått följa henne hem. Och så börjar hon berätta om ärendet för sin resa. Jag läser från Filipperbrevet 2. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. Ingen såg det komma, berättar kvinnan på tåget. Ett av barnen kom fel. Hamnade i händerna på andra. Begick brott. Och rättegången var snabb och hård. Nu sitter han på en av Sveriges anstalter. Dömd till fängelse i många år. Med skammen och frånvändheten. Han tar sitt ansvar. Skalas av. Och kvinnans berättelse tar märkliga vägar. En av barnets barndomsvänner som blivit kvar i grannskapet där hemma ringde en kväll för en tid sedan. Han säger att han anar hur svårt det måste vara att tillhöra de misslyckades skara på en liten ort. Och säger, får jag hälsa på? De möts och där allt trasigt töms ut sipprar mod långsamt in. Åk dit, säger kamraten och öppnar en möjlighetens dörr. Nu är hon på väg hem efter besök i sonens nya värld och de har fått några timmar om dagen i några dagar. Aldrig har de varit så nära varandra. Mamma, säger sonen när de ska åka, jag är så lättad att du kom. Vi färdades på ett tåg och genom en liten app in i hennes värld. Hon kliver av och min egen värld ser lite annorlunda ut. Jag tänker på stora livssorger, men också på vad de kan öppna i oss mot alla odds. Jag tänker på trösten som kan komma från oanat håll, genom någon i vår närhet, genom en främling på tåg. På omvägar med tiden. Trösten. Spår av kärlek. Guds blicken följer dig mjukt där du går. Allt du behöver finns nära. Guds kärlek rotas djupt i dina år. Är därför möjlig att bära. Jag sitter med ett brudpar och förbereder deras vigsel. De ska välja bibelord och vi läser några högt för varandra. När vi läst Paulus ord om kärleken i Korintierbrevet utbrister en av dem. Ja, det är fina ord, men väl mycket att orka med det där. Hur ska man klara allt? Vi pratar om vilka av de här kärlekskvaliteterna i texten som är mest utmanande för oss och för hela mänskligheten. Till sist säger bruden sakta: tänk om det är så att det inte handlar om oss. Jag menar, vi är ju bara människor. Vi är inte kärleken. Jag läser Kärlekens lov från Första Korintierbrevet 13. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Till vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. Den unga mystikern Julian av Norwich övertygades om att kärleken är verklighetens grund. I en av sina syner såg hon en hand och i den något mycket litet, som en nöt. Och så hörde hon en röst säga: detta är allt som finns. Och det finns till för att jag älskar det. Jag är inte kärleken. Jag är en människa, sa bruden. Hur ska jag klara av att vara kärlek för andra i mitt liv? Känslor kommer och går. Och i min mänsklighet ingår min otillräcklighet. I vigseln några veckor senare prövar vi ett omvänt perspektiv. Och vi ber tillsammans om kärlek som något att ta emot och leva av. Kärleken söker inte sitt, den bär oss. Den har tålamod med oss. Den utmanar inte. Vill oss inget ont. Den vill det goda. Kärleken brusar inte upp. Finner inte glädje i vår orätt eller någons orätt mot oss. Den gläds när vi kommer åt sanningen. Den tror och hoppas på oss. Den uthärdar oss. Människan är älskad. Den blicken på henne förändrar allt. Så mycket trasighet och galenskap sker i världen, inte för att människor är onda, men rädda, sårade och i försvar, oförmögna att förstå att de är älskade. Att böjas under kärleken kan vara både smärtsamt och riskfyllt för ens ego, men den som erkänner sig älskad kan älska sin nästa. Så blir kärleken ett möjligt och ett gemensamt uppdrag i en vald tvåsamhet, i ett samhälle, i en värld. Att kalla kärlek för svaghet är ett misstag världen inte har råd med. Om vi tror att kärlek är tillvarons grund, borde vi då inte göra allt som står i vår makt för att återerövra dess betydelse och dess plats? Att höja kärlekens lov borde vara något som inleder varje riksdagsöppnande, varje presidentinstallation, varje nytt skolår. Kärleken borde vara något att samtala om vid middagsbord. Den borde prägla varje lag som stiftas, varje beslut som fattas för platser där människor ska leva tillsammans. Vi är älskade. Den blicken på oss förändrar allt. Mm. Ge mig en blick för alla okända liv som pågår under ytor bakom stängda murar. Okända liv som ingen märker, som inte får stora rubriker. Liv fyllda av frågor som ställs och besvaras, tårar som torkas, träd som planteras, vakande människor vid dödens bäddar. Barn som lyfts från maktlöshetens golv. Trasigt som lagas och vänliga tecken på skärmen i natten. All skönhet som människor odlar. Tar hand om varandra trots brister de har. Kärlek är livets triumf. Ge mig en blick för alla okända liv. Och hjälp mitt hårda hjärta att övas i den uppmärksamhet som en gång såg livet som gott. Längs rådhusallén brukar barnen i Umeå skolor plantera solrosor på somrarna. Och vissa år är odlingarna uppseendeväckande. Jag minns promenaden hem från ett försenat tåg genom parken en sen sommarnatt. Och vi vandrade genom odlingarna, vi saktade in på stegen. Hundratals solrosor hade under våra veckor söderut exploderat. Höga, resta högt över oss. Och en vindil gick genom raderna som om de dansade oss välkomna hem. Och jag undrade hur barnen måste känna. Jag läser från Johannes evangeliet. Det första kapitlet. I begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Det finns ett uttryck som upprepas i Bibelns första kapitel, i första Mosebok, när allt blir till. Gud såg. Som ett barn som satt ett frö för första gången, kan inte sova, väntar vid jordytan för att se. Ser för att se. Den blicken. Det är lekfullt och det är på riktigt. Beredd till häpnad, spänt väntande och så en dag. Först lite grönt, sedan vad det ska bli. Gud såg. Att ta sig tid att se med närmare eftertanke. Att ta in något och kunna känna det. Att urskilja vad det är. Vad det blev, vad jag verkligen ser. Gud såg, inte enbart se på håll, distanserat som om det inte har med mig att göra, men se som att vara där. Skapelsen blir sedd och blir till, blir ett med den som ser. Gud såg. Att se, som i ett möte. När föräldern ser sitt barn för första gången. Eller när kompositören hör orkestern spela stycket hon satt till världen för första gången. Det är att se och själv bli till samtidigt. Och så kommer det. Gud såg att det var gott. Utmärkt i sitt slag. Det är ett ord med bred betydelse, det där gott. Det betyder riklig, njutbar, dyrbar, men också redo. En skapad värld lockas fram i ljuset och den är redo. Redo att vara god. Hur ser jag på dig? På mig själv? Är blicken fäst vid dig med misstänksamhet? Eller ser jag på dig som en nytta för mig? Eller rörs mitt hjärta för att du finns, för din egen skull? Är det möjligt att se det goda i världen och i varandra idag? Jag läste från Johannesevangeliet tidigare. Det kom till under den första kyrkans tid och är ord till människor som levde i en farlig, våldsam och exploaterad värld. Johannes brukar kallas örnen. Han lyfter för att kunna se. Ge inte upp. Tro inte att tillvaron är ond. Tala om det goda du vill och kan och det goda du ser. Öva din blick på ljuset och på att skapelsen bär på ett större mönster. Ibland tog vi ner månen, anlade lustgårdar och sjöng varandra lyckliga. Ibland hade vi inget mer än tovor och fransar, sköldar och sår i händerna våra. Trots allt, medan ännu finns tid, var människa med mig och bara det, fullt ut och alltid. En kväll samtalar vi om fred. Vi undrar hur vi kan förvänta oss fred i världen om vi inte klarar av det i våra egna liv. Och vi känner igen oss i varandras berättelser. Barn eller vänner som kommer på besök. Hur det börjar fint med kramar och tända ljus, blommor och önskemat som lagats med omsorg i timmar. Det blir avstämning, kanske en runda. Hur har vi det? Vad har hänt sen sist? Och maten smakar gott. Men som vinden vänder kan samtalet vända. En formulering för oss ut på minerad mark. De mest engagerade i frågan tar eld först. Känslor rörs upp och snart är vi som kolliderande kontinenter. Förlorar förmågan att lyssna. Och det är som att världens konflikter kraschlandar bland blommor, ljus och allt gott, mitt bland oss. Och vi glömmer att vi är en gemenskap, inte ett krig. Som så ofta är det de minsta som först säger det, sluta bråka. Och i bästa fall kryper förlägenheten in mellan oss. I bästa fall vaknar vi till. Vi borde veta bättre. I värsta fall går någon hem och maten kallnar. Jag läser från Matteusevangeliet 5. Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Min mamma brukade kliva in i våra bråk med ett uttryck som jag länge inte tyckte om. Håll sams för husfridens skull. För husfridens skull. Att hålla tyst för att andra ska känna sig bekväma kan bli väldigt fel. Det är ofta de människor som borde få sin röst hörd som tystnar först. Tar hänsyn och drar sig tillbaka. De ordrika, vassa, snabbtänkta tar sig alltid fram. Jag kan längta efter friska bråk. Den sortens diskussion där meningsskiljaktigheter tillåts. Vi ska inte tystna med det som brinner i oss. Det finns många fina sätt att samtala, argumentera och hantera konflikter som vi kan använda oss av hemma, i skolan, på arbetet, i kyrkan, i världen. Jag kan längta efter platser och människor där olika åsikter i komplexa frågor blir möjliga att få lägga fram utan att vi möter varann med försvar, dömer varann eller stöter ut. Inte för att jag själv behöver få mer plats än någon annan, men för att få ut så mycket som möjligt av oss. Men mest av allt just nu tänker jag ändå på mamma och husfriden. Jag tror idag att hon med husfrid menade den punkt i en konflikt när vi ger upp försöken att förändra varandra. När vi ger upp ambitionen att få rätt. Jag tror att hon menade att det är inte värt att offra vår gemenskap för att någon ska få rätt. Och att det är ett ansvar människor behöver ta tillsammans. Jesus lovar inte lycka särskilt ofta. Men i orden från bergspredikan som jag läste nyss radar han upp vägar till den. Fattigdom i anden. Ödmjukhet, barmhärtighet, att hålla fred, att hungra och törsta efter det som är rätt. Det är vägar till lycka. Kanske börjar mammas frö spira nu. Jag ska öva på att ge mig. Husfriden hotar inte integritet eller tydlighet. Den värnar oss, vi som fått varandra. Den största gåvan av alla. Vi ber. Gud, jag undrar var du är. Och jag undrar vad som rörs i ditt hjärta när du ser på världen. Jag vill tro att du är hos oss. I allt gott som sker i det tysta. I människors berättelser om hopp och försoning mot alla odds. Jag vill tro att du uppstår till nytt liv i varje sant möte mellan människor och skapelse. Jag vill tro att du står mitt i varje varelses kamp för livet och att du känner allt i din egen kropp. Du som har sagt att du är kärlek, döp oss i den kärlek som inte är en flykt från det svåra, men livets grund och den enda makt som kan rädda världen. Väck modet i oss att älska och gör oss till redskap för din fred. Amen. Vi ber den bön Jesus lärde sina älskade. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Guds, den treeniges namn. Amen.
Du har hört gudstjänsten i P1 som idag bestod av reflektioner och dikter av Lisa L. Lundqvist, präst i Ålidhems församling i Umeå. Texterna kommer från andakter som sänds här i P1 under våren. All musik är skriven av Anwar Brahem och en fullständig musiklista finns på sverigesradio.se. Sök på gudstjänsten. Producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.